Dags för Fråga filosofen, där ni lyssnare frågar om känslornas roll i lag och rättvisa, om vishet borde ersätta intelligens, om människosynen hos filosofer och om en grupp kan utöva självkontroll. Här är Filosofiska rummet. Välkomna! Och här finns vår stabila trio, filosoferna Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Ja, nu med nytt efternamn.
Lite nytt. Man måste lyssna riktigt uppmärksamt för att märka någon skillnad.
Men jag vet att det finns anledning att säga grattis.
Tack.
Livet går, men vår trio består. Det är ju väldigt glädjande. Så mycket välkomna tillbaka. Ska vi sätta igång?
Jajamensan.
Självklart, ja visst.
Härligt. Först ut är Birgitta Karlberg som undrar över känslornas roll för hur samhället ska styras. Och hon skriver: jag har läst på nätet att många inte tycker att man ska blanda in känslor när man stiftar lagar och regler. En person skrev att samhället ska styras utifrån bland annat rättvisa istället för utifrån känslor. Men den uppfattningen man har om rättvisa styrs väl till stor del av grundläggande känslor, skriver Birgitta Karlberg, som tillägger att hon tror på vetenskap och fakta. Torbjörn, är det känslor som ligger i botten för lagar och rättvisa?
Alltså det var ju ett fint litet filosofiskt resonemang som frågeställaren hann med liksom under sin väg fram till den där sista frågan då, om känslor ytterst styr vår inställning till fel och rätt och rättvisa. Ska man handskas filosofiskt med utsagor som den där att vi inte ska styra så mycket av känslor och så tycker jag man bör försöka hitta välvilliga tolkningar. Det är liksom en filosofisk ansats till också sånt som man kanske tycker låter lite tokigt. Och det finns tror jag en väldigt rimlig tolkning av det här att vi är allt för känslostyrda när vi fattar politiska beslut eller när politikerna fattar viktiga beslut och så. Jag tycker det är mycket i vår tid idag som är uttryck för det. Mycket styrs av rädsla till exempel, och det är ingen riktigt bra grund tror jag för politiska beslut. Så att, det ligger någonting i att vissa typer av känslor åtminstone inte borde styra vår försvarspolitik, vår syn på amerikanska baser, på svensk territorium och sånt där. Det styrs av någon sorts rädsla tror jag. Och sådana känslor bör vi försöka befria oss från. Och det är en rimlig tanke att politiska institutioner och så ska leva upp till någon sorts rimliga krav på rättvisa. Och det går ju att formulera rättvisetankar som påståenden om hur man bör handla och så vidare. Och man kan förhålla sig kritiskt och resonerande kring sånt. Sen finns förstås en diskussion bland filosofer om huruvida i grunden sådana ställningstaganden är sakliga, om det är påståenden om hur verkligheten är beskaffad när vi talar om rättvisa eller orättvisa. Eller om våra utsagor om rätt och fel ytterst bara är någon sorts inställningar och känslouttryck. Det är väl 50-50 bland mina kollegor om man tror det eller ej. Men oavsett vad man tänker om den saken så tycker jag det går att göra den här distinktionen mellan löst känslotyckande i politiken som är förkastligt och mera genomtänkta rättvis resonemang som kanske ytterst som förslagsställaren anser, och det är en vanlig ståndpunkt bland filosofer också, att de ändå ytterst är baserade på känslor, men de kan vara mer eller mindre genomreflekterade, man kan ha resonerat kring dem och man bör resonera kring dem. Om man som jag dessutom tror att det är frågor om rätt och fel sakförhållanden, så finns det så mycket mer anledning att föra resonemang i dessa ting.
Jag tänker att Birgitta har rätt, att hon är rätt ute. Men det beror lite grann också på vilket känslobegrepp man har, vad man menar med känsla. Om man menar bara de här snabba, korta, nu blev jag arg, nu blev jag irriterad, jag är rädd för det där. Och om man liksom menar att det bara är det som är känslor, ja, men då är det väldigt dumt underlag för att fatta långsiktiga och kloka beslut, för de är så skiftande och snabba. Men jag tror man måste gå tillbaka till varför vi har känslor. Vi har känslor som däggdjur för att orientera oss i världen. Vad vi vill till, vad som är viktigt, vad vi vill bort ifrån. Den här liksom grundläggande försöken att både orientera sig och just skapa långsiktiga värderingar. För långsiktiga värderingar, tänker jag, uppstår i långa känslor. I saker och ting som hänger kvar, som fortsätter vara viktiga i många situationer. Och som också tar in att känslor nästan alltid är motstridiga. Det är sällan vi känner bara en sak, utan vi kan också, vi känner ofta många saker. Och då tänker jag att det vi kallar för förnuft, det är vår förmåga att utifrån någon sorts grundläggande känsla av att det är inte bara jag som är viktig, också förhålla mig till mina egna känslor och se att andra har också känslor som är viktiga och deras riktningar räknas också. För det är liksom inte bara jag som är viktig för mig. Så att jag tänker, det här är en jättestor fråga på det här sättet. Men i grund och botten så tänker jag att vi skulle behöva ett lite mer nyanserat språk när vi pratar om känslor.
Att det finns olika slags känslor.
Ja. Mm. Jag tänker att nyckeln i den här frågan också handlar om att det inte är en ensam individs agerande som hon frågar efter när hon frågar efter om vi ska agera utifrån våra känslor eller inte, utan hon frågar specifikt om styrningen av samhället och stiftandet av lagar och så vidare. Och personliga värderingar och personlig moral är ju någonting annat än rättssamhället på goda grunder. Man agerar ju som folkrepresentant. Alltså, man kan inte bara agera utifrån sina egna personliga känslor och sina personliga värderingar, utan när man agerar i en lagstiftande bemärkelse så finns det en poäng med, tänker jag, att sätta de individuella känslorna åt sidan.
Och det tänker jag, alltså, då styrs man ju av känslor av att det ska vara rättvist, känslor av ett långsiktigt hållbart samhälle, känslor av att politiken handlar inte bara om mig som individ. Det tänker jag också är känslor, men just mer grundläggande känslor.
Ja, eller så är det tankar.
Men det, för det ger liksom en drivkraft och det ger en riktning. Och tankar, tänker jag, har inte den kraften.
Är det inte så att allt handlande måste styras till sist? Så tänker jag i alla fall, av både någon sorts viljeinriktning och trosföreställningar. Både känsla och förnuft. Och i den meningen kommer vi inte ifrån att vårt handlande styrs av känslor. Men frågan gäller ju egentligen de här grundläggande principerna för hur samhället bör utformas. Är de i grunden bara uttryck för en inställning och känslor? Eller är det någonting man kan förhålla sig förnuftigt till? Ja, förnuftigt kan man också förhålla sig till känslor, det var ju Jonna inne på. Men är det sanningsfrågor helt enkelt? Och där finns ju en spännande och svår filosofisk distinktion. Vi verkar inte kunna komma överens, vi som har tänkt mycket över detta. Vilken sida som har rätt i den frågan?
Menar du då att det skulle vara en sanningsfråga? Känslan av rättvisa är en sanningsfråga. Jag känner att det är rättvist.
Ja,
det är rättvist.
Det
är det så du också ser på det här?
Det är så eller? Jag ser på saken, men många gör ju inte det. De ser själva innehållet då i den här föreställningen om rättvisa som ett känslouttryck. Men även om det är så, menar jag, så kan vi göra den där åtskillnaden som vi alla verkar vara överens om, mellan någon sorts mera flyktiga, kortsiktiga känslor av rädsla eller av vrede eller någonting sånt som förstör det politiska beslutsfattandet och leder oss in i återvändsgränder och kanske i farliga situationer.
Och sen tänker jag att en av de viktigaste förmågorna här är förmågan, alltså på individnivå, det är ändå handlande individer, även om det är för liksom ett kollektiv, att som till exempel politiker då, förhålla sig till sina egna känslor, kunna förstå dem, kunna liksom ha en vidare blick för vad det är som motiverar en och driver en själv och vad som liksom skapar ett bra samhälle. Och ibland kan jag tycka att den där, att stanna upp och reflektera och därmed också acceptera de känslor man har, det har vi ingen riktig kultur för.
Fast det finns en poäng med att begränsa de handlande individernas utrymme att vara just individer när man befinner sig i sådana lagstiftande funktioner. Allt ska inte falla tillbaka på individuella värderingar eller individuella tankar, utan det finns en poäng med att man blir en kugge i ett maskineri för att kunna garantera rättssäkerhet.
Så är det, samtidigt som det är jätteviktigt att man behåller den där individualiteten när det här maskineriet börjar dra iväg åt ett håll som man inte längre vill stå för.
Men finns det ett problem här att just det här med att se känslorna i botten för rättvisa, få ihop olika individers känslor då i ett samhällssystem? Är det så du...
Men jag tänker att vi lever i ett extremt individualistiskt samhälle där vi tänker på alla samhällsfunktioner utifrån agerande individer i högre och högre utsträckning, och självförverkligande individer och individer som ska vara autentiska i relation till sig själva. Och jag tror att det är en farlig utveckling för de här institutionerna och de här maskinerierna. De finns ju till av en anledning, för att garantera en demokratisk stabilitet till exempel.
Och jag tycker att det är farligt att gå åt andra hållet. Så här har vi precis motstridiga begär som drar åt båda hållen. För jag håller med dig, det är farligt.
Jag har inga begär.
Nej, det har du verkligen inte. Det har jag aldrig sett, Lyra. Men det är farligt både att överbetona individens fria roll som får göra lite vad den vill i den här apparaturen. Men det är också farligt att bara lägga sig platt för apparaturen och aldrig ha en personlig relation för det. Är det här en apparatur jag vill stå för?
Och jag är i den plågsamma belägenheten att jag håller med båda två på den där punkten. Men det finns ju fortfarande en grundfråga som är ställd här och som inte har fått något svar om, och det är ju det här om våra ställningstaganden i moraliska frågor, kan man säga, om de är känslouttryck bara eller om de är ställningstagande till hur världen är beskaffad. Och den frågan får tyvärr inte Birgitta något definitivt svar på i det här programmet.
Allt handlar ju om hur frågan är ställd, det har jag lärt mig av er filosofer. Och jag tolkar ju lite som att Birgitta kanske faktiskt har fått en del svar på att ja, det är känslor som ligger, finns med i synen på rättvisa. Det här är Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Och vi fortsätter med en annan fråga om hur världen ska styras. Den kommer från Peter Cotino som undrar om intelligens är övervärderat, och han frågar: hur kan sådana hemska saker som miljöförstörelse och klimatförändringar eller grymma händelser som krig och folkmord äga rum med så mycket intelligens i omlopp? Vad skulle hända om världen roterade kring begreppet vishet? Om man istället för intelligenstest skulle använda ett vishetstest, särskilt för personer i ledande befattning? Jonna, vad säger du till Peter?
Jag tycker att det här är en rolig fråga, och på sätt och vis så är det mänsklighetens eget teodicéproblem. För vi har verkligen den här bilden, har levt länge med bilden av att vi är ändå skapelsens krona, vi är så intelligenta, vi är högst upp, och ändå så verkar människan kunna skapa ofantligt mycket elände. Så att det är någon sorts variant på teodicéproblemet.
Som egentligen är, hur får man ihop att det finns mycket elände i världen med att Gud är
både god och allsmäktig.
God och allsmäktig.
Precis, bra. Till att börja med måste jag säga att något sorts vishetstest, då börjar det krypa lite i mig. Och hur det testet skulle se ut, och vi är kanske lite fixerade vid sådana här test just nu. Så nej, något vishetstest skulle jag nog inte tro var så fruktbart. Då skulle det bli mallat vad vishet är. Men vishet är ett intressant begrepp i relation till intelligens. Intelligens är på något sätt det högsta begreppet. Till exempel så syntes det där någon gång på 50-talet när man började mynta begrepp som artificiell intelligens. Då ska man ta det bästa av människan och få en maskin att kunna göra det. Och då är det ju någon sorts kalkylerande, beräknande, frånvaron av känslor, frånvaron av kropp som är det bästa med människan. Och det där finns ju också i någon sorts rationalitet. I Sverige så har vi på med social ingenjörskonst som också är någon sorts så. Vi räknar ut det. Och det jag tycker att man missar i den typen av fokus i vilken förmåga som är den viktigaste är just de här, det vi pratade om alldeles nyss. De här grundläggande värderingarna, de grundläggande riktningarna. För de ska lite grann bara redan finnas där. De är ingenting som man undersöker eller utgår ifrån, utan man har sina mål och sen använder man intelligensen för att hitta bästa vägen dit på något sätt. Så jag tänker att vad skulle då vishet stå för? För mig så står vishet, och inte bara mig här då, för ett större reflekterande över de existentiella grundbetingelserna. Och därmed en lite vidare blick på vad är det att vara människa här? Kanske inte bara snabbaste vägen till målet, utan vad var det som var viktigt för oss och vad var det som var viktigt för andra djur? För just när det gäller miljökrisen så är det så uppenbart att vi har tagit vår rätt att använda resten av naturen som någon sorts resurser för oss. Och då liksom glömt den här större blicken. Men vad är det vi är del av? Ja, men vi måste vara del av fungerande ekosystem. Vi måste liksom också kunna känna empati med större del av världen än det strikt mänskliga. Och där någonstans tänker jag att inte ta de mål som vårt samhälle har satt för givna. Jag ska ha de här tingen, vi ska öka kapitalet, ständig tillväxt och bara rulla på i det. Och då krävs det nog en annan vishet. Så med den här långa utläggningen så tycker jag nog helt enkelt att Peter är på rätt spår.
Ja, men jag skulle vilja dröja lite också med skillnaden, vid skillnaden mellan intelligens och vishet. Jag tänker liksom att vishet är för mig förknippat med en slags sokratisk ödmjukhet. Det har en negativ definition snarare. Det är liksom en kunskap som är medveten om sina egna begränsningar, kan man säga. Alltså det enda jag vet är att jag ingenting vet och så vidare. Vem är den visaste mannen i Aten, frågade Sokrates vän oraklet i Delphi. Ja, då svarar oraklet i Delphi, det är Sokrates. Sokrates, nej, det kan jag inte tro. Jag måste gå runt och fråga alla visa människor i Aten nu. Och så kunde de inte ge några bra svar på hans frågor, och då insåg han att oraklet hade rätt. Så man kan ju ifrågasätta hur ödmjuk Sokrates är egentligen.
Nu är det inte Sokrates som har skrivit ner det här. Så att vi kan ju lägga lite på Platon där.
Precis, det är han som har skrutit på Sokrates bekostnad. Men just den här kvaliteten av ödmjukhet, eller vad man nu ska säga, gör ju, precis som du säger John, att vishet är väldigt svår uppskattat och svår mätt. Så det är ju svårt att föreställa sig ett sånt här test överhuvudtaget. Alltså även om man skulle vara för idén att testa människors vishet.
Men om man skulle tänka att den där principen om vishet skulle styra världen i högre utsträckning, vad skulle det få för betydelse?
Vi skulle behöva oraklet i den.
men är det, alltså, Jonna går ju väldigt snabbt på att vishet är att man har bestämda åsikter så att säga, om hur världen, hur man ska förhålla sig till världen. Jag uppfattar det så att man skulle inse att man var en del av och så vidare. Medan Lyra startar med något väldigt minimalistiskt, och den här Sokrates tanke att det är en sorts ödmjukhet att man inser att man inte vet någonting. Eller lite mer realistiskt kan man säga att man har en begrepp, man förstår hur lite man vet. Men också kanske att man, tycker jag i så fall, lägger till att man också förstår när man vet någonting. Att det handlar om en sorts realistisk bild av vad man kan hantera i form av kunskap. Inte någon, för hos Sokrates är det ju koketteri, det förstår man ju. Men det brukar man ju tänka en del i visdom, att man har en realistisk bild av vad man kan, och att man inte underskattar heller sin egen kunskap, att man inte överskattar dumskallarnas kunskaper eller så. Jag tror också att det krävs ganska mycket kunskap, och tyvärr också intelligens, tror jag, för att man ska kunna vara en vis person och hantera verkligheten på det där sättet. Men hur man än lägger på här, så ger jag till sist Jonna rätt, om jag nu rätt förstod dig, att vi också har ett slags påstående. Alltså man kan inte vara vis med vilka uppfattningar om normativa uppfattningar som helst, utan vis, de måste inkludera någon sorts rimlig moral också, där man ser vilken plats man bör ha i tillvaron. En person som har visdom utan detta kan ju göra en ohygglig skada i själva verket. Så att det, och man, då vill man kanske inte prata om den personen som vis. Så att begreppet är nog värdeladdat, och det visar ju då att det är omöjligt att tänka sig någon sorts neutrala test på detta, på ledare. Jag tror att det är viktigare, och det var ju Lyras poäng nyss när vi pratade om den förra frågan, det är viktigare att titta på de här institutionerna, tror jag, att vi inte kanske behöver ha så visa personer i ledningen, för vi har inte sådana system där enskilda personer har så mycket makt som USAs president eller chefen för Karolinska institutet eller så, utan man har mera vanliga kollegiala demokratiska strukturer, indirekt styr och så, som gör att vanliga människor utan någon överlägsen visdom ändå kan komma till kloka beslut. Så mera tror jag att man tittar på institutionerna där, hur de är beskaffade, än att tro att det finns ett test på dem som bäst ska kunna styra oss.
Ja, men det är intressant. Jag börjar tänka på det som ofta har varit utskällt i Sverige, de här eviga, vi gör en utredning på det. Men jag undrar om inte det går att försvara ur vishetsperspektiv. Att en utredning är både att ta fram en liksom ett mångsidigt underlag, de ska ju gärna innehålla liksom många, vara perspektivrikt helt enkelt. Och det får ta lite tid, och det vi ser idag inte minst är ju att många sådana utredningar, jaja, det där säger de, och så slänger man bort det och så gör man något helt annat som är baserat på...
Så man kan
på...
ju en överförd bemärkelse kanske säga att vissa institutioner är mer av visa än andra.
Och jag skulle vilja betona att det där jag vet att jag inte vet är ju också ett förhållningssätt... För mig så är inte vishet bara negativt. Du har rätt där, Torbjörn. Utan det är också förmågan att liksom förhålla sig till att jag inte vet. Och sen fundera på, men vad är ändå viktigt i den här situationen? För om man stannar vid att jag vet ingenting, då kan man ju inte handla. Utan ja, men jag vet att världen är större än allt jag vet. Jag behöver lyssna noga. Men jag behöver också, oavsett om jag är en apparat, en statsapparat eller en människa, så behöver jag kunna handla. Och då måste någonting vara viktigare än någonting annat. Och att kunna göra det på ett finstilt sätt i relation till vad är viktigt just här, just nu, med en stor blick. Aristoteles sa ju att politik är att ha en vid blick. En stor blick som inkluderar liksom många. Och idag behöver vi just inkludera fler än människorna i den stora blicken.
Något om hur världen skulle kunna förändras om det roterade kring begreppet vishet då kanske i svaret till Peter Coutinho här. Jag tar annars med mig mänsklighetens eget judicéproblem, tyckte det var en fin formulering av Jonna. Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö är det ni hör i Fråga filosofen. Nästa fråga kommer från Pucci som beskriver sig som en intresserad nybörjare inom filosofi. Han läser Svante Nordins böcker Filosoferna för att förkovra sig. Det har fått honom att fundera över vilken typ av människa som filosoferna använder sig av i sina teorier. Pucci menar att Marx till exempel utgår ifrån en idealmänniska som jobbar hårt för kollektivet utan att bry sig om egen vinning. Det kan finnas sådana människor, men på gruppnivå är vi snarare villiga att jobba hårt när vi eller någon närstående har direkt vinning av det vi gör, anser Pucci, som frågar: utgår filosofer från att människor är som filosofen önskar att vi är? Eller tar man hänsyn till att vi är väldigt olika och kanske inte alltid några idealmänniskor? Lyra, en lagom stor fråga.
Jag tycker det är en jättebra fråga. Alltså det är ju klart att människosynen inom olika filosofiska traditioner och hos olika filosofer skiljer sig väldigt mycket åt. Men om vi bortser lite från det, om jag får tillåta mig att generalisera, som är bland det bästa jag vet, då tycker jag ändå att det kan vara intressant att reflektera över den här frågan. Min husfilosof Iris Murdoch har ju en i mitt tycke väldigt intressant kritik av de människor som befolkade hennes samtida filosofers moraliska exempel, till exempel. Och då menar hon att i de här moraliska exemplen så är det alltid en person som bara är en fri, förnuftig vilja som ställs inför tydligt definierade situationer. Nästan som om människan lever i helt liksom abstrakta intellektuella valsituationer. Och hon menar att så här ser inte livet ut. Det här är en felaktig människosyn. Människor går runt och liksom fantiserar eller sitter fast i neuroser eller förälskar sig eller börjar tro på Gud eller slutar tro på Gud eller är uttråkade vardagssysslor. Och det här inre livet under alla de situationerna som är vårt moraliska liv, som man bara tittar på de moraliska handlingarna, då tittar man inte på det mänskliga livet, utan då tittar man på något sånt, då har man någon slags önsketänkande kring vad det är att vara människa. Och generellt sett så har filosofer kanske inte varit jättebra på att se människan som liksom förkroppsligad, relationell, situationsbestämd och sådär. Det finns ju väldigt mycket kritik mot det inom feministisk filosofi, till exempel att den manliga, patriarkala filosofin genom århundraden har utgått från idén om ett okroppsligt, isolerat förnuft och sådär. Och sen finns det ju många andra undantag från det här abstrakta, isolerade förnuftet. Och jag tycker att Marx är ett ganska bra undantag också. För som jag förstår Marx, så liksom hans begrepp om ideologi, det beskriver ett slags falskt medvetande. Människan tror sig tänka fritt och självständigt och logiskt, men i själva verket är hon styrd av sociala och historiska produktionskrafter. Och det Pucci refererar till här med att Marx skulle mena att människan inte är så självisk, det är ju liksom en kritik som Marx gör av Hobbes idé om liksom att människan är naturligt självisk och så vidare. Och så menar Marx att det finns ingen tydlig sån naturlig mänsklighet, utan det är ju då en sorts människa som är producerad av den historiska situation människan befinner sig i. Och så där. Och det finns ju också väldigt mycket psykoanalytiskt inspirerad kontinentalfilosofi där man liksom utgår från att vårt omedvetna och våra lägre drifter spelar en stor roll i våra handlingar och våra tankar och våra beslut och sådär.
Jag tänker att det är viktigt också att veta att filosofin i väldigt hög utsträckning handlar om frågan, vad är en människa?
Ja.
Att det inte, att det är någonting som hela tiden undersöks. Och där man ju kanske inte alltid i traditionen får syn på sina egna förgivetaganden, vilket ju är bland det svåraste en människa kan göra. Men som ibland också gör det. Ibland också får syn på, jag tänker att just det du presenterar just nu med, är ju något sorts, ja men vi får syn på någonting bortom det vi tog för givet i Marx liksom falsifierande av ideologin sådär. Dels det, och sen så finns det en tradition, jag håller med Lyra om att den där traditionen finns, men det finns också i filosofin så mycket mer.
Såklart.
Och så många som har gjort andra saker, och där människan har varit både situerad...
Även män.
Även män. Och jag, om jag går till min husfilosof Giordano Bruno som levde på 1500-talet, så är ju han också, han beskriver... Han har skrivit en bok som finns på svenska, en jättefin liten översättning som heter Om band, där han beskriver hur människor hela tiden binder andra till sig och försöker få igenom sin riktning, sin liksom vilja, genom att delvis manipulera, men också liksom knyta förbund. Och de exemplen, där är en helt annan människa som träder fram. En människa som är mitt i någon sorts maktspel, men det är inte bara maktspel. För det blir rätt att man blir cynisk och så går man åt andra hållet. Utan det är också människor som vill väl och vill forma en värld som är fungerande i någon bemärkelse. Och så tänker jag förstås på existentialismen som så här, men människan är definierad av att inte veta vad hennes vara är. Att hon finns innan hon vet vad hon är. Och det är naturligtvis också en ganska... definitiv bestämmelse av vad människan är, men det är i alla fall en väldigt öppen bestämmelse.
Jag är ju framförallt håller på med moralfilosofi i och för sig, en del av de ting ni talar om också, men framförallt det här sökandet efter något kriterium på en riktig och oriktig handling. Och generellt för sådana teorier är väl då att man accepterar den här Kants idé om att bör implicera kan. Och det betyder att om man inte kan göra någonting, då får man göra det, då är det tillåtet. Alltså idén är ju då att man lägger på helt andra att undersöka vad människor kan göra, vad människan, hur den är beskaffad och så vidare. Det här kriteriet har ju bara tillämpning på sådana handlingar som, där vi har alternativ och kan handla annorlunda. Och det är kanske mer snävt om Marx har rätt till exempel än vad vi tror också. Men jag tänkte på en väldigt konkret, det är fortfarande så att människor kan ju handla fel. Och hur ska man förhålla sig till det här att människor handlar fel enligt någon kriterium på riktigt handlande? Och då finns, tycker jag, en spännande diskussion mellan Jerry Cohen, han har hållit på med marxismen, men han är också, blev mer och mer moralfilosof under sina senare år. Han diskuterade Rawls idé om rättvisa. Rawls har den där tanken att de som är sämst ställda i samhället ska få tillförsäkras den bästa möjliga levnadsstandarden. Och det innebär ju då att, ja, hur ska man se på till exempel personer som har särskilda talanger, som kan utföra arbeten som andra inte kan utföra, som kan fungera som läkare eller ingenjörer eller organisera sopsortering eller någonting på ett sätt som vi alla andra behöver. Tänk om de ställer bestämda krav för att göra detta. De skulle mycket lätt kunna bara jobba på som alla andra, och de som hade det sämst skulle få det väldigt mycket bättre på det sättet. Anta att de nu säger, nej men då ska vi ha dubbelt så mycket betalt. Ska man kapitulera för sådana anspråk på att få utrymme som man inte, som är orättvist? Jag tror att Cohen till sist, ja, det verkar när man läser honom som man tycker att ett samhälle i vart fall inte är rättvist så länge inte alla lägger manken till och inte kräver extra kompensation för att de råkar sitta på några talanger som de bara har fått av slumpen så att säga, inte har gjort sig förtjänta av.
Men menar du att det är en människosyn som han är?
Nej, det är en moraluppfattning helt enkelt, ja. som säger att man inte ska kapitulera för människor som kommer med såna här anspråk bara för att de råkar sitta på talanger. Utan de ska som alla andra ge sitt strå till stacken och sen ska det bli så bra som möjligt för de som har det sämst. Medan de flesta människor skulle nog säga i det här fallet att ja, men det är klart, vi får väl lov att muta dem då, om det nu ändå ligger i allas intresse. Så det här är också en sån politisk diskussion vi känner igen, eller hur högern säger alltid att om vi ger extra pengar till de talangfulla, i och för sig vill de väl ofta ge till de rika snarare än de talangfulla. Men om vi ger till de talangfulla så tjänar alla på det. Anta att det är rätt att alla tjänar på det, ska man ändå kanske inte kapitulera utan ha en strängare syn på rättvisa. Det där tycker jag, mina tankar gick direkt till Cohen och Rawls när jag läste speciellt slutet på denna fråga.
Jag tänker att det finns en annan jätteviktig botten på den här frågan, och det är ju vilka tänker filosoferna på? Vad är liksom den självklara människan i den tiden och platsen som man utgår från, som inte bara är liksom den här filosofens idealbild? Så. De som Lyra var inne på, om vi tittar på den västerländska traditionen, så är den skriven utifrån en patriarkal tradition. Det har varit fram till 60-talet i alla fall, så var det i princip inga eller ytterst få kvinnor som varit gravida som skrev filosofin. Ont om kvinnor, ännu mer ont om kvinnor som har varit gravida. Vad gör det att den erfarenheten inte finns med, så att säga, bland de som håller i pennan? Det har också väldigt ont om personer med olika funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar som är...
Ja, på man räknar autism.
Så är det verkligen. Autism är ganska väl representerat faktiskt, i antagligen. Svårt att sätta någon sorts diagnos i efterhand. Men det är ju många andra typer av nedsättningar eller varianter som inte finns med, och människan är ganska normaliserad. Vi kan också se ur någon sorts köns- och sexualitetshänseende. Det finns förstås normbrytare, men den kulturens människosyn finns ju alltid med där som just en sån här någonting man tar för givet som man inte riktigt ser, för man ser inte sig själv.
Jag skulle bara vilja fråga om det här du går och svara lite kort på. Det vet jag inte, men som jag tycker ligger kanske lite under i den här frågan är att om filosofiska teorier behöver utgå ifrån hur människor fungerar i verkligheten faktiskt för att de filosofiska teorierna ska vara användbara.
Det tycker jag absolut. Och idealiserar man för mycket så kommer man skapa en filosofi som just missar målet.
Ja, men jag tror att det är en nästan inbyggd brist hos filosofin att man utgår från tänkandet och förnuftet som en spelplan för det mänskliga. För det mänskliga består ju väldigt mycket av självbedrägerier och fantasier och förvirringar och sådär. Så inom konsten så har vi en helt annan typ av människa än inom filosofin.
Ja, nu är det frestande, det blir lite tillspetsat kanske, men jag är nog beredd att säga att man i alla fall i ganska många filosofiska sammanhang kan bortse från den frågan hur människans natur är beskaffad.
Så att det behöver inte spela någon roll helt enkelt?
Nej. Nej.
Sa Torbjörn Tännsjö i Fråga filosofen, där också Jonna Bornemark och Lyra Eriksson Lindbäck finns. Och vi lämnar Puccis fråga och kan ju då konstatera att filosofers människosyn varierar mycket. Lennart Roos undrar i vilken utsträckning en grupp människor kan utöva självkontroll. Att enskilda individer kan lyckas med självkontroll bör vara välkänt. Men kan invånarna i en stad, i ett land eller till och med alla människor på jorden behärska självkontroll? Med bakgrund av de utmaningar som mänskligheten har inför klimathotet, skriver Lennart Roos. Och Torbjörn, vad är ditt svar?
det finns någon sorts underförstådd förutsättning här att vi är ganska bra individuellt på självkontroll. Och att det är problem med grupper. Och det är inte min erfarenhet. Jag tror att vi har väldiga problem med självkontroll individuellt på olika sätt. Att det faktiskt är så att det är därför vi har organiserat oss på olika sätt i grupper. Därför att det är lättare att handskas med det här fenomenet, bristande självkontroll, på en kollektiv nivå än på en individuell nivå. Så det är min första allmänna reflektion kring frågan. Och hur gör man då som grupp för att uppnå självkontroll? Ja, det första steget är väl att man skaffar sig normer och vanor och så, hur man beter sig till exempel i trafik och så. Först är det två som möts, ska vi väja till höger eller vänster, man förhandlar om saken och sen börjar alla i vårt land köra till vänster och så. Etableras en norm på det här sättet, som ömsesidiga förväntningar som gör att man kör inte hur som helst i trafiken. Men sen kommer ju nästa steg naturligtvis, att man också lagstiftar och kallar in poliser och åklagare och skaffar ett ännu starkare krav på oss människor att foga oss i de regelbundenheter i sätt att bete oss som är till allas nytta förhoppningsvis. Det kan naturligtvis vara normer som är skadliga, men de flesta normer skulle jag gissa är till allas bästa, och att vi på det sättet genom först normer och sen lagstiftning kan kontrollera vår brist på självkontroll, vår egoism som går ut på att vi befrämjar våra egna intressen även när vi kollektivt går under. Men nu kan man alltså tvinga oss att handla till det allmännas bästa. Och det där fungerar ju väldigt bra, men nu finns det ju en hotfull avslutning av den här frågan om klimathot och hela mänskligheten. Alltså min tror ju att vi också skulle kunna tillämpa det här sättet att hantera vår brist på självkontroll på global nivå. Världen är så globaliserad idag, det finns så mycket kommunikationsmöjligheter och det bara växer till på det sättet. Så att den där idén om en nationalstat borde gå och realisera också på global nivå. Och min gissning är nu att vi lever vad man brukar kalla en hinge of history. Det är en sorts vändpunkt i historien där antingen dukar vi under genom att vi inte lyckas behärska skaffa oss självkontroll kollektivt. Eller också överlever vi. Om vi klarar de närmaste 100 åren så kommer det att se väldigt ljust ut i själva verket. Men just nu ser det mörkt ut. Vi har så många sätt som vi kan göra slut på oss själva. Men om vi då överlever så beror det på att vi har lyckats lösa Lennart Ros problem också på kollektiv nivå.
Och då, Torbjörn, innan ni andra kommer in vill jag bara fråga, måste det till en världsstat då för att vi ska kunna skaffa oss den här då kollektiva självbehärskningen?
Det är min tro. Jag tror inte att det går bara med informella liksom former av koordination av handlandet och så som vi kan lösa problem helt lokalt med. Men ja, det är min dystra empiriska hypotes här, men idén om hur man löser problemen är tycker jag densamma på global nivå som på kommunal eller nationell nivå.
Mm. Nej, men jag tänker, jag är rätt nära dig här, Torbjörn. Jag tänker också att hela stora delar av statsapparaten är just en kollektiv självbehärskningsapparat. Att det är liksom det vi har det till. Men jag tänker också på just vad det är man gör när man uppfostrar ett barn. Så tränar man ju mycket, du ska kunna stå sist i kön, du ska kunna vänta på din tur. Och det där är, då tänker vi ju kanske att det är en individ som tränar sig på det. Men det är ju just att inte vara bara en individ, utan att ta hänsyn till hela det här sociala sammanhanget och förstå och acceptera de normerna. Så att vi tränar på det här på just ett kollektivt sätt från allra första början. Och jag har väldigt svårt att tro på en global stat som ska lösa klimatproblemen åt oss. Men på många sätt så någon sorts överstatlig och yttre i människors livs kontroll över skulle ju vara väldigt bra, eftersom det krävs ganska radikal handling på kort tid och det är väldigt svårt att komma dit på helt frivillig basis så att säga. Så att kanske att den här frågan just om kollektivitet och att styra saker uppifrån får ju liksom en ny aktualitet när det inte bara handlar om att då förtrycka vissa människor på andra, vissa människor får det bra, andra sämre, utan när det verkligen handlar om ekosystems överlevnad. Men hur gör man det utan att hemfalla till rent fascistiska metoder? Hur gör man det på ett fortsatt demokratiskt sätt? Det kanske är den stora knäckfrågan.
Ja, alltså precis som ni så tänker jag att den här frågan kanske egentligen inte handlar om självkontroll så mycket som hur mänskligheten kan agera samlat. Det är en fråga om agens och ansvar. Och mänskligheten kan bli ett subjekt som vi lite grann har tvingats till under rådande omständigheter. Jag har inget bra svar på den frågan. Jag ville bara omformulera den.
Eller så här, det är intressant för vi lever onekligen i en kultur som är väldigt fokus, liksom starkt fokus på individen. Den kulturtradition vi hör till har handlat om individens rättigheter och fler grupper har liksom fått ta plats som individer. Kanske är vi i en punkt i historien där vi måste återvinna vad det innebär att vara ett kollektiv. Att vara liksom en del av någonting och få kanske också på individuell nivå en känsla för det. Och en känsla för att det finns någonting bra i det. Att det inte bara är liksom ett yttre tvång.
Så att, om det då inte går att stifta lagar och regler för att kontrollera oss själva, om vi nu tänker på klimathotet och som ett alternativ till Torbjörns världsstat. Vad skulle man kunna göra istället? Finns det någon annan?
Här finns det något sätt på vilket människosläktet så som art kan ha liksom ett samlat medvetande, ett samlat aktörskap och sådär. Nu känns det mer som en science fiction-romans fråga.
Men normer är ju väldigt viktigt. Det handlar ju inte bara om överstatlighet, utan det som styr människor allra mest är faktiskt normer. Så det är inte säkert att det behövs en officiell apparat, utan att normerna slänger om och det här, jag tycker vi ska återta stora tankar om någon sorts kollektivt medvetande som rör oss och som sveper över världen och som gör att vi som kollektiv får en annan riktning. Och lite, ja men hur kan vi
låta lite fascistiskt?
Om det bara fungerar.
Ja, men måste det vara fascistiskt att det är en kollektiv rörelse? I alla kollektiva rörelser fascistiska?
Ja, men ett medvetande som sveper över världen.
Jag var i någon sorts hegeliansk världsande-terminologi där. Inte en person naturligtvis.
Men frågeställaren sätter ju egentligen fingret, kanske oavsiktligt då, genom att påstå att vi själva har självkontroll. Det tror jag att vi inte har, och det är just det problemet som alstrar alla de här vidare diskussionerna om hur vi ska kunna skaffa oss självkontroll genom någon sorts institutioner eller
normer. Men är det självkontroll som man tänker att lagar och regler bidrar med? Jag har alltid tänkt att det handlar om att andra människor ska kontrollera, så att säga.
Men jag tänker att det handlar om att man brister i ansvar för att man känner att ens handlingar inte gör någon skillnad. Alltså människor låter bli att sopsortera, inte för att de inte klarar av att förmå sig till det, utan för att det känns futilt. Liksom. Mm.
Så vi kontrollerar inte våra handlingar på det sättet som vi borde göra utifrån helhetens synpunkt. Men vi är bra på att befrämja våra egna individuella intressen naturligtvis. Men
det är det vi det? Ja, de flesta verkar vara ganska olyckliga.
Okej.
Och det är väl precis det som visar hur starkt kollektivets makt är. Just nu lever vi till exempel i ett väldigt högt tempo. Och det är fruktansvärt svårt att inte vara del av det tempot om man bor i en stad och liksom har socialt umgänge där det är ett högt tempo. Jag noterar ofta att i juli, ja, men då blir hela min organism mycket lugnare. För att hela samhället, alla de sociala kontexterna runt omkring mig går ner i ett långsammare tempo. Så jag som individ kan inte tänka så här, ja, men nu ska jag ta det lugnt i oktober. Det funkar inte för mig.
Ja, jag tycker det är tråkigare på sommaren.
Ja, för du gillar tempot. Det är inte alla som gör det.
Lennart Roos, det går att utöva kollektiv självkontroll, till och med kanske lättare än att utöva självkontroll över sig själv som individ, men svårt ändå när det kommer till klimatet som det ser ut idag, kan man väl kanske sammanfatta detta som. Och då är vi i mål. Frågorna är besvarade, eller i vart fall diskuterade och vridna på, så att vi har fått nya tankestigar att trampa vidare på. I fråga filosofen med Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Lyra Eriksson Lindbäck, författare och filosof, och Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Tack för att ni var med.
Tack.
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 Och tack alla ni som skickar frågor till oss. Fortsätt med det. Adressen är filosofiskarummet@sr.se. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Christian Barter och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Ha det fint, vi hörs!